There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hallå! Simon Gärdenfors heter jag och snart börjar min podcast Arkivsamtal. Det är hög tid att köpa biljetter till min och Anton Magnussons stand-up-turné Uppvigling och förledande av ungdom. Vi har redan sålt slut i några städer månader innan premiären, så passa på och knip biljetter innan det tar slut även där du bor. Vi kommer till 28 orter i Sverige. Biljetter finns på specialisterna.se. Ikväll, samma datum som det här avsnittet släpps, den 4 januari, så kör jag stand-up på Norra Brunn i Stockholm. Alla mina gig utöver turnén som jag nämnde nyss hittar ni på gardenfors.blogspot.com. Det har kommit en ny upplaga av min serieroman Död kompis. Och min stand-up-vinylskiva Vesslan finns att köpa på ginza.se. Ni får jättegärna också stötta min verksamhet som entertainer i allmänhet så att jag kan fortsätta hålla på med den här typen av grejer. Det gör ni på patreon.com/arkivsamtal. Eller så kan ni swisha valfri summa på 0760-724728. Uppskattar jättemycket alla som gör det. Tack till alla som redan gjort det. Och tack till er som kommer att göra det. Ni kan också gärna följa mig på sociala medier som Instagram och Twitter. Det är både roligt och informativt. Men nu kommer Arkivsamtal som klipps av min redaktör Marcus Blomgren. Mycket nöje! Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors och mitt emot mig sitter Jonas Strandberg.
Hallå, hallå.
Välkommen hit.
Tack.
Har du något mellannamn?
Alexander heter jag.
Jonas A. Strandberg.
Ja.
Har du någon
bra, bra. Inte så dumt ändå. mina föräldrar har ju det. Vi gjorde en sån bok när jag gick ettan eller tvåan i lågstadiet. Mm. Där man skulle berätta om sig själv och sina intressen och sitt namn och sådär, för sin familj, du vet.
Mm.
Och då ingick det att man skulle förklara var ens namn kommer ifrån. Och då frågade mina föräldrar det, liksom bara, hur kom ni på Jonas? Och så här, vi säger att de hade tittat i en bok med 100 svenska namn. Och så hade de hittat Jonas där. Bara.
Och det var rätt vanligt på den tiden.
Alltså så tråkig origin story. Men det är också kul, jag har tre syskon och jag heter Jonas, min bror heter Marcus, systra heter Emily och Jasmin.
Mm.
Så att de spårade lite ur där på
Jasmin
sista.
Jasmin är lite originellare.
Ja, jag tror de tappade lusten på svenska vanliga namn efter det, efter oss. Ja, det är hemskt.
Har du mellan? Jag kan ändå respektera det här, det lite tjåsfria, det här lite, ja men så här, det vardagliga är att döpa sina barn till Jonas och Marcus. Mamma försöker inte...
Det är så himla vanligt svenskt.
Ja, verkligen. Att det, man har liksom, ja, men det finns något kul i det. Att man liksom inte, att man inte försöker vara originell. Eller
nej,
speciell
nej. Men alltså, det är ju inte Jonas. Det är inte ett ovanligt namn för 5 öre. Men det är inte heller, om någon säger ett killnamn.
Nej.
Då kanske man säger Mick. Eller Johan före.
Micke.
Micke.
Det heter jag emellan namn.
Gör du det?
Eller Micke.
Simon Micke.
Simon Micke.
Kul att det heter Micke.
Ja, det är konstigt att du sa först att det var ett vanligt namn. Och ja, sen så, tänk om du hade hetat det.
Ja, men alltså, istället för... Ja, ja.
Mm, idag så ska vi prata om troper.
Precis.
TV-troper och filmtroper.
Ja.
Och troper, det är ju någon slags klisché, skulle man kunna säga.
Ja.
En återkommande grej. Återkommande grejer i film och tv. Har du någon definition på troper?
Ja, men alltså, man kan ju säga klyschor, om man vill vara värderande. Alltså, då är det ju lite negativt, liksom.
Mm.
Men det är ju också någon... Ja, men ett format lite.
Mm. Troper behöver inte vara något negativt, kanske.
Nej. Nej, precis. Det kan ju vara liksom... Ja, men som exempel att... En trop som den första som jag kom att tänka på inför det här avsnittet var den klassiska, den nördiga tjejen tar av sig glasögonen och blir snygg. Mm. Eller hon genomgår en makeover och blir snygg.
Ja.
Vilket är lite besläktat tycker jag med, ja, men som Spindelmannen, nörden blir en superhjälte lite. Mm. Att man genomgår en förvandling från lågstatus till högstatus, väldigt dramatiskt.
Mm. Kallas den tropen någonting speciellt? För det finns en hemsida som heter tvtropes.com som jag hänger mycket på.
Ja, de har ju väldigt roliga namn på. Jag har inte sett vad den här heter, men den blev väl ganska populär med den filmen She's All That.
Just det, men, ja, men She's All That, den tyckte jag var ganska postmodern. Att de lekte rätt mycket med liksom tonårsfilmsklischéer och sånt.
Mm.
Medan John Hughes filmer där kändes mer som att han inte var, han lekte inte lika medvetet med troper och klischéer.
Nej.
Utan mycket som händer i hans filmer är liksom, känns som första gången på 80-talet, fast var kanske redan etablerade troper då. Men
jag tror att John Hughes gillade nog att leka lite med sina egna konventioner också, tror jag. Men i alla fall, jag såg nyligen Ensam hemma 1 och 2 ganska nära in på varandra, och de har ju ett par liknande story beats liksom. De har en jag vet inte om man kan kalla det en trop riktigt exakt, men du minns du den där grannen från den första filmen?
Ja.
Som är, man tänker att han är ond eller ett hot liksom, i alla fall, men så visar det att han är egentligen jättesnäll. Finns en sån kvinnlig motsvarighet i den andra filmen där han är vilse i New York.
Ja.
Där det är en typ en uteliggare kvinna som umgås med massa duvor. Ja. Och man tänker att hon är skitläskig, men så har hon ett hjärta av guld.
Aha, de använder samma trop i båda filmerna?
Ja, men typ så. Typ så.
Men det är också så här, lite sedelärande då, att man ska inte döma någon på förhand.
Ja, precis.
Men,
har du någon sån favorittrop?
Jag tänkte på en, för att när min förra stand-up-special och förra stand-up-turné, Vesslan, då tänkte jag liksom på att Vesslan, det namnet, det kom mest till mig som en... Det var inte så mycket tanke bakom det. Det låter som en skum typ.
Mm. Och, hal.
Vad sa du?
Hal.
En hal typ, ja. En skummis, en hal typ. Och då tänkte jag, hur ska jag se ut på pressfotot? Ja, vi tog lite olika pressbilder till det. Lite olika liksom promotionbilder. Men en grej jag tänkte på då var det här att man står med en öppen rock och säljer klockor.
Det är kul.
Jag tog en sån bild. Den finns att kolla på min Instagram @gardenfors, som ni är nyfikna på att se resultatet. Men det är ju en klisché på något sätt, det här, någon som håller upp rocken och visar. Och då för att hitta inspiration till de bilderna, för att ge det till fotografen liksom, så att han skulle veta ungefär vilken känsla det skulle vara i bilden, då fick jag googla lite och då hamnade jag på tvtropes.com. Och den tropen kallades coat full of contraband.
Mm-hmm.
Jag tror att contraband betyder stöldgods eller smuggelgods.
Det känns bekant.
Jag vet inte exakt hur det uttalas. Jag tror jag kan uttala Jan Hughes namn fel nyss också.
Men hans namn är ju väldigt svårt. Man måste koncentrera sig varje gång man uttalar det.
Jag har försökt lära mig det. Men den gillar ju, jag gillar ju de jättemycket troper, gillar jag liksom. Men
det är också att de tillför en trygghet, upplever jag lite. Att det känns lite trevligt.
Ja.
Och att det är lite genreflörtande, upplever jag också. Till exempel i så här till exempel, det finns ju den klassiska publikens ögon-karaktären som är rätt vanlig i rätt många sammanhang.
Ja, men det är någonting som är väldigt galen sen. De står och bråkar och så går det förbi någon och tittar på dem.
Mm, wow, vad fan var det som
hände
där?
Så får man, är det det som är publikens ögon?
Ja, men till exempel om man kollar på amerikanska The Office. Jim, brukar man säga, John Krasinskis karaktär. Att han är publiken, han som ofta tittar in i kameran och bara, what the fuck?
Han finns där i brittiska The Office också, en sån karaktär.
Ja, precis. Och även typ i... jag läste lite på T-Tropes om den här tropen också då. Och då dök Peggy upp från Mad Men. Hon som, det är ju första dagen på jobbet. Hon som spelar med i Handmaid's Tale också nu.
Alltså, som spelar med i vad?
Handmaid's Tale.
Ja,
hon spelar ju Peggy i Mad Men också. Ja. Och det är när hon börjar på jobbet i första avsnittet. Så det är den perfekta ingången. Hon har aldrig sett den här miljön förut. Det är första för henne. Hon ser allt för första gången precis som vi gör. Så att hon är lite vårat... surrogat liksom lite.
Mm. Och den karaktären är lite plattare ofta. Alltså så här, Tintin brukar beskrivas som en sån karaktär som är lite att man ska kunna liksom applicera sig själv på den karaktären.
Mm.
Att den har inte lika mycket extrema sidor som till exempel Captain Haddock eller Professor Kalkyl. Eller liksom de sidokaraktärerna är mer bikaraktärer, är mer tillåts vara mer flippiga, medan liksom ofta är en huvudkaraktär lite mer någon som publiken ska kunna relatera till.
Ja, men någon någorlunda normal liksom. Ja. Och det är därför det är så här roligt. Alltså, det var kul. Alltså, jag tänker att det är alltid så kul när folk frågar, ja, men vem är din favorit i den och den serien? Att jag ska försöka konsekvent alltid välja the straight man hela tiden.
Min favorit är Jerry i Seinfeld.
Ja, verkligen. Och Ted i How I Met Your Mother. Men de är ju ofta lite plattare så på bekostnad för att de ska vara en spegel liksom sådär.
Luke Skywalker i Star Wars.
Ja, okej. Okay.
Du känner att du inte kan hålla.
Nej, det går inte. Det alltså jag är så lätt cringig, men det här får mig bara, men vad pinsamt bara. Det är så att man inte har tänkt ett halvt varv ens liksom, vilken är den första gubben jag kommer att tänka på det. Alltså, Men den tropen är ju väldigt bra, den här publikens ögon-tropen, för att vi behöver typ någon som kan liksom på något sätt, så vi fattar hur absurd en situation är i en film eller serie sådär. Så där är ju ett bra verktyg.
Ja, men sen, det finns ju då för- och nackdelar med tropen, ska man kunna säga. Att fördelen är ju att man känner igen det är något kul i det. Alltså så här, för att jag tycker om det när det blir så dumt. Alltså till exempel det här är ju en variant av publikens ögon när någonting väldigt absurt utspelar sig. Någon som tittar på flaskan och så kastar den liksom, för att han tänker att han har druckit något.
Han har sett
skumt.
Något konstigt,
ja, och så tittar på flaskan och kastar den. Den gillar mig, men den är kliché. Det är en kliché. Men man kan också tycka, jag kan ju tycka det är lite billigt ibland när det blir som en formel. En billig formel drar ju ibland ner helhetsintrycket. Det var när Rocky-pjäsen, alltså Martin Kellermans Rocky var en pjäs. Och då hade min dåvarande flickvän varit och sett den pjäsen. Och hon sa att det roligaste det var typ någon kille, en kanin eller något, som bara gick förbi och tittade på de andra ibland. Och det var en sån typisk publikens ögon. Men då kom jag att jag kände att men lite billigt knep att det var det roligaste. Liksom.
Så de bara tittar.
Ja, men jag förstår att det kan vara det roligaste. Liksom, för det är ju en effektiv trop.
Men jag tror, alltså, för min del så blommar det här intresset för de här troperna upp i med första Scream, tror jag.
Men just då, när kom den? För att det kom ju sen Not Another Teen Movie ungefär samtidigt. Då var ju hela världen förtjusta i trop och klischéer. Det blev liksom postmodernt på det sättet då, att folk var väldigt medvetna om allting.
Jag hade en liten mikro fade med Henrik Nyblom, komikern, om huruvida Scream är att betrakta som en komedi. Jag tycker absolut inte den gör. Jag tror att den flyter ihop med Scary Movie ganska mycket. De två är lite samma i huvudet hos folk.
Men den är ju också självreflekterande.
Ja, men det är den absolut. Den är ju väldigt mycket teen-skräck, liksom, mm. modern.
Jo, de pratar ju om andra klischéer i andra filmer.
Ja, och det finns ju karaktärer som älskar skräckfilm i skräckfilmen. Så, och det tycker jag är så spännande. Och det finns ju väldigt, väldigt många sådana troper i skräckfilmer.
Mm.
Bara den här klassiska grejen som alla känner till, att någon ska gå och tvätta av ansiktet, tittar upp och så är det någon i spegeln, i vardagsspegeln liksom.
Mm. Bakom ja, just det.
Den är ju klassisk liksom. Min personliga favorit är det, The Final Girl. Är det bekant med
den tropen?
Mm.
Nej, är den alla andra är döda och det finns en tjej kvar?
Ja, precis. Det är precis så. Och det, man brukar säga liksom att en vanlig klyscha i skräckfilm är ju typ att ja, men det är alltid den tjejen som ligger som blir dödad först. Eller, alltså det är den gamla klyschan.
Mm,
tjejen som knullar den mycket klyschan, eller den svarta killen typ.
Ja.
Men jag vet inte hur aktuellt det är längre. Men det som fortfarande är aktuellt är ofta att Final Girl-grejen på något sätt att och det tar folk lite bort för att
vad är tropen med Final Girl?
Det är i slasherfilmer framförallt när mördaren har avverkat i stort liksom allihopa i ett tonårsgäng oftast liksom, utom en enda person och det är väldigt väldigt ofta en kvinnlig karaktär.
Mm.
Och det betyder ju också ofta att hon har ju besegrat mördaren eftersom hon står kvar liksom i någon utsträckning. Så,
ja, hon kan ju fortfarande bli mördad.
Ja, ja, men om man kollar på så här, Halloween till exempel, Laurie Strode, Jamie Lee Curtis karaktär.
Jag har inte sett den, men
ja, men hon besegrar honom sort of,
ja, det
kan man säga.
Sluta med att hjältarna vinner,
ja.
Eller någon av hjälten.
Ja, men också att i skräckfilmen så är hjälten väldigt väldigt ofta en tjej eller en kvinna. Mm. Det är liksom och det har varit så ganska länge med. Alltså det är inte en ny grej. De har ändå skräckfilmer varit ganska progressiva på den punkten rätt länge. Mm. Så mycket som att det nästan inte känns som en klyscha längre på något sätt. Att det är, jag vet inte.
Men, och det är frågan om det är progressivt eller mer att killar vill se snygga tjejer på bio.
Så kan det vara, absolut. men jag tror också att det är... Ja, jag vet inte riktigt.
Men nu har det blivit dags för det omåtligt populära inslaget Välj drycken. Jag tror vi börjar med det fasta inslaget Välj drycken. Och här kommer alternativen. Det finns en öl av märket Omnipollo, Santo Morana, en 8% IPA, stark jävel.
Ajaj.
Malibu Gin Sherry, Fanta Zero, Baileys, hostmedicin av märket Svarta Skägget med kodin i.
Ja.
Heinz tomatketchup, kaffe, pulverkaffe då.
Ja.
Häxblandningen, det vill säga alla drycker som fanns i min kyl innan den genomgick en så kallad corporate rebranding.
Ja.
Och för tråkmånsar och nejsägare, vatten.
Ja, men ska vi prova den starkpangaren?
Ja, vi kan dela på starkpangaren. Ja. Det hade faktiskt varit mitt förslag. Det är ändå fredag när vi spelar in det här.
Det är det, absolut. Mm.
Så då får man supa.
Fan, vad härligt.
Då är vi strax tillbaka med drycken. Känd för det omåtligt populära inslaget Välj drycken. Häng med! Då är vi tillbaks med ölen då, Omnipollo. Jag faktiskt köpte den som rekvisita till när jag spelade in mina problem avsnitt 5.
Mm.
En scen som du hjälpte mig lite med, som också kanske är lite på dagens tema. För du fick läsa igenom manuset och hjälpa mig lite med det. Och jag berättade manus för dig och då kom du på att jag skulle slänga in lite fejkade flashback-scener i det.
Ja, men det är kul tycker jag.
Du var inspirerad av Community här för mig.
Ja, de har ett avsnitt. Den typen av avsnitt vi pratar om är väl lite i sitcoms mest.
Mm.
När jag tror att fenomenet uppstod för att man kanske har lite stram budget mot slutet av en säsong eller så. Och då gör man ett avsnitt som i stort sett är en klippshow med lite de roliga scener från olika eller från säsongen som har gått typ. Höjdpunkter typ. Och då gjorde de en grej i Community där de hade ett sånt avsnitt men bestående av helt nyinspelat material. Och det tycker jag är kul. Det är väldigt...
Och jag hade fast mer att med så flashbacks. Du kanske kommer ihåg det här.
När det hände. Och så har man aldrig...
Så har man inte fått se det innan.
Det är jätteroligt. Det är jättekul.
Ja, du har kommit på det själv.
Nej, jag kom bara på konceptet. Ja, det som var.
Men, och då så är det en scen där som det ska finnas en snobböl med i bild. Och då köpte den här Omnipoyo för att den liksom... Den har ingen tydlig logotyp. Men man ser ändå att det är en lite dyrare öl.
Ja. Och är, liksom, är det de som har Omnipoyo satt som...
Det är samma. Jag är bekant med Carl Grandin som är en tecknare som var med och startade Omnipoyo.
Ja, jättegod pizza de där.
Och den är god där också.
Ja, supergod.
Jag gillar också ordet starkpangare. Ja. Det låter, det låter godare och roligare.
Ja.
Men jag tänkte på den här grejen när man gör ihopklipp. Den första långfilmen, den som räknas, jag vet inte, det kanske bara finns en långfilm då med Katte Nisse. Men det är då det konceptet att de har tagit de korta tecknade filmerna och sen gjort bara en sån ramberättelse när typ Katte Nisse, jag tror han är gammal eller att han ser ut som han gör alltid, och så är det hans barnbarn, att det kommer in så här små nissefigurer, och så ska han liksom sitta med något fotoalbum och berätta för dem om gamla minnen, och så bara klipper de in de gamla filmerna, så det är, det är liksom, men det känns som jävligt sugigt om man nu har tänkt, nu kommer det en Katte Nisse biofilm, en långfilm, och så är det bara ett hopkok av gamla
nästan när det är en film, och inte så här bara att det är ett avsnitt vi har bränt våra idéer för säsongen eller och pengar, utan då är det lite fattigt.
Men jag tänkte på innan när du snackade om det här, man ser någon, vi pratade ju dels om när man ser någon i spegeln bakom sig som är en tropisk skräckfilm.
Ja.
Men vi pratade också om filmer där de tar upp klischéer och troper i själva filmen.
Ja.
Har du sett Adaptation?
Det har absolut, med Nicolas Cage.
Ja, Andy Kaufman tror jag har skrivit manuset.
Ja, det kan ändå.
Eller inte Andy Kaufman utan Charlie,
Charlie Kaufman. Han spelar väl typ Charlie Kaufman också. Den handlar väl typ om honom själv.
Ja,
och så spelar Nicolas Cage båda versionerna
kan
av sig själv.
Kan vara regisserad av Spike Jonze, jag är inte helt hundra.
Ja, det är inte omöjligt.
Men där så pratar, de gör, det handlar om att de ska göra en adaption av en bok.
Mm.
Men där är det också så att hans brorsa i filmen börjar göra film. Och han är lite mer klisché. Han använder sig lite mer troper. Som till exempel då att det är en krossad spegel som en person tittar in i, som ska då illustrera hans splittrade personlighet.
Ja, okej, just det.
Och det tycker han är så pinsamt. Eller jag kommer inte ihåg om han själv tyckte det var pinsamt eller hans brorsa tyckte det var pinsamt. Så att, och nej, nu har jag, eller han kan ha tänkt om sig själv, och nej, jag har använt den här klischén.
Men det är ganska snyggt ändå, tycker jag. En personlig favorit är The Mexican Standoff.
Det har jag talat om.
Den är väl oftast vanlig i actionfilmer. Och Quentin Tarantino älskar ju att använda sig av det här.
Han älskar ju troper och klischéer.
Ja, han älskar ju film, alltså hela filmhistoria och blinka med genre och sådär. Den här grejen är ju i stort sett att man är ett gäng personer som alla har vapen riktade mot, alla har ett vapen riktat mot sig liksom, i ett gäng. Och ingen kan liksom avlossa ett skott utan att riskera själv bli skjuten. Så det är en sån låsning helt enkelt.
Ett dödläge.
Precis, Reservoir Dogs eller Inglourious Basterds har några sådana scener.
Mm.
Har du någon sån favorit i den genren?
Ja, men det skulle vara den här, det känns som en av de mest klassiska troperna i filmhistorien. Det är den här västernduellen där de står liksom mot varandra och filmas i, man ser kanske någon bakifrån, de står och håller
den är så cool. Den är så cool.
Fast den går ju inte att använda längre, den är för ikoniserad.
Fast jag såg en version av den i Breaking Bad-filmen El Camino faktiskt. Där Jesse Pinkman är den revolvermannen liksom lite.
Jaha.
Och det sköts så himla snyggt verkligen. De har, för han älskar ju västernfilmer tror jag. De har ju ett avsnitt där de ska råna ett tåg till exempel. Just och så.
Det har jag inte tänkt på, att det var en västernblinkning.
Ja, men det är mycket att den är i New Mexico också, mycket sån ökenyta och så. Men den tycker jag är ascool, att det är verkligen den kameravinkeln precis bakom hans höft typ, liksom ganska lågt under röven typ, så bara ser man, han håller handen precis ovanför pistolen, så bara pang. Det är cool.
Jag tänkte på det för att alltså så här, tågrånet, alltså på den här tvtropes.com, då har de en ganska lös inställning till vad som är en trop.
Ja.
Alltså jag tror säkert att tågrån är en trop på den hemsidan.
Ja, kan vara.
Vi kollade på vår gemensamma kompis. Jag vet inte om du är kompis med Kim W. Andersson också.
Jo, skulle jag säga. Ja.
Umgås ni privat?
Nej, det gör vi inte. Vi är med i samma poddar ibland.
Men han har skrivit en serieroman och tecknat en serieroman som heter Alena. Och den har också blivit en film.
Ja.
Och då så skickade han till mig en länk då från tvtropes.com där de hade gått igenom alla troper i den filmen och serien.
Ja.
Serieromanen, det var en väldigt lång lista. Och jag kommer ihåg att du anmärkte på någonting också, att det var så här, är det där verkligen en trop? Att det var något sånt ganska löst.
Ja, men slashed throat typ.
Ja, en...
Att någon får halsen uppskuren. Vadå, jo, det är väl inte en trop?
Ja, men det är väl det. Alltså, så jag förstår hur de tänker.
Ja.
Alltså, men det är väldigt löst. Alltså så här, då kan man dra det så långt som så här, någon som går på en gata.
Ja, vad fan är ens? Men jag skulle vilja alltså påstå lite att den inledande tropen vi touchar lite på med nördtjejen blir snygg, att det är nästan exakt samma sak som Peter Parker blir biten av en spindel, blir superhjälte. Liksom. Det är ju samma transformation liksom, egentligen. Att man blir en annan person, man transformeras och blir...
Dr. Jekyll och Mr. Hyde.
Just det. Den är ju, det sjuka med den är ju att jag läste lite om den, att när den kom så var ju det, alltså det var ju en stor spoiler att de var samma person. Det var liksom inget
Dr. Jekyll och Mr. Hyde.
Ja, det var ingenting boken såldes in på. Det var inte så här,
man kan trodde att de var två olika. Alltså när han heter Dr. Jack, jag vet inte om boken hette det, men
men just att nu vet man ju, det är det första man tänker på, det är den här snälla läkaren, han blir en galning på natten typ liksom. Men nu är det typ, nu var då det en sån Shyamalan twist nästan. Ja.
The Crying Game är väl lite, alltså så här, den är ju känd för nu att det är en transperson då, och så blir någon chockad för att det ser ut som en tjej.
Just
det. Och sen får han reda på att det är en man. Men det måste ju vara lite samma sak, att det var ju en överraskning för de flesta som såg filmen.
Mm.
Men det måste ju också vara en trop. Alltså,
ja.
Men det är också en sån som idag nog räknas som väldigt transfobisk trop. När det är så här typ, ja, men i många komedier så är det typ en snygg tjej som visar sig vara man.
Ja, just det.
Som liksom man lurar tittarna. Men,
det är också så här, ja, men David och Goliat upplägget är väl en trope kan man säga. Den under underdogen kämpar mot Rocky liksom. Kämpar mot den synes överlägsna motståndaren. Förlorar i och för sig första filmen, den fighten, Rocky.
I Rocky, ja. Mm. Men, ja, det är lite, men det är ju det som är bra med den filmen, att den är... Den första Rocky-filmen innehåller ju mindre klischéer. Den är mindre förutsägbar.
Mm.
Men att han är bara nöjd att han lyckas inte bli knockad eller något sånt.
Ja, precis. Jag såg en film som var lite konstigt välbalanserad nästan. Det var typ, den heter Warrior. Och det är typ en Rocky-variant lite, fast man följer två bröder, tror jag. Som också är typ fighters i någon utsträckning, och de ska upp i ringen mot varandra typ. Och man gillar båda två, alltså båda känns lite som losers eller underdogs liksom, och jag fattar inte hur de lyckas med det, för att man brukar ju alltid tycka att jag hejar på den där eller den där. Men i det läget så hejade jag på båda liksom. Det var typ som att det var två Rocky Balboa som gick upp mot varandra nästan. Så det var väldigt snyggt.
En sån trop i fightingfilmer, alltså kanske kung fu-filmer och sånt där, det är ju att någon mästare har varit med om någonting som gör att han har lovat sig själv att aldrig mer fightas.
Ja.
Och sen så ställs han då inför något faktum som gör att han måste återvända till sin, ja, sin kampsport eller sin...
Men det är ju samma typ av upplägg som i One Last Job liksom, att en, ja, ja, en sista stöt går jag med på, mm, typ så här, säkert Ocean's Eleven och sådär.
Har du sett filmen Beerfest?
Ja, den där de dricker öl och en stövel.
Det gör de nog också i det.
Ja, fast det jag kommer ihåg från det.
Ja, men det är då liksom Oktoberfest. Det är några amerikaner som åker till Tyskland,
mm,
och ska gå på Oktoberfest. Men han hittar en sån här underground Oktoberfest-öl som heter Beerfest.
Mm.
Och där har de en sån här tävling, någon mynttävling. Det här när man ska studsa ett mynt och så ska man få den att landa i ett ölglas.
Mm.
Och så liksom inför nästa Beerfest så försöker de rekrytera de bästa liksom tävlanden de kan hitta.
Mm.
Och då är det någon sån alkis på en pub, någon kille som är extremt bra på att kasta mynt.
Ja.
Och så, men han hade lovat sig själv att aldrig mer göra.
Ah, gud.
Och sen, men sen så är det en sån fantastisk scen när... För att, och så, men de lyckas övertala honom, men han är inte bra på det längre liksom.
Mm.
Han missar, men sen så inser de att han måste ha lite alkohol i kroppen för att vara bra på det. Och så är det så sen där han liksom dricker någon öl och sen så helt virtuöst kastar mynt och det är liksom så här, det är säkert CGI-animerat så myntet studsar på, ja, olika fantastiska sätt.
Ja, det är otroligt.
Den kan man nog hitta från Beerfest.
Ja.
Om man söker på YouTube då, om man söker på Beerfest Coin någonting.
Ja, det är jätte, alltså gud vad kul. Ja, men det kommer tillbaka till mig lite nu. Den var ganska rolig den filmen.
Ja, men jag hade inga förväntningar.
Nej.
Men
jag tror jag hyrde den på DVD när den kom. Alltså vi hyrde mycket sådana filmer. Men jo, men också så här, på tal om alkoholism, den klassiska, ja, men polisen med hemmaproblem eller alkoholproblem.
Mm. Det finns ju väldigt mycket i The Wire.
Ja.
McNulty eller vad heter.
Ja, men även typ, alltså, typ Sherlock Holmes, den första versionen, då var han en riktig opium junkie liksom.
Mm.
Och han har ju...
inte kokainist eller var det opium han var?
Jag tror opium, jag är inte säker. Det var någon så här old school, som kändes old school drogig då i alla fall. Och så att den typen av det, geniet som också har något missbruksproblem har jag väl funnits med ganska länge ändå.
Ja. Jo, men det gör det ju också som att det, ja, men ifall någon bara är en hjälte så, ja, men det är ju som Bamse och Dunderhonung eller liksom,
ja,
Stålmannen och Kryptonit, att det måste finnas någon svaghet också i
ja,
men det, att man
det
kan
blir
inte
ju
alltid
ointressant
vara...
annars. Dels, alltså, jag tror det grundar sig väl i att man behöver en utredare som är väldigt intelligent eller har god slutledningsförmåga, men det måste också finnas, då innebär det att vi måste ha en brist, lite så.
Jag började titta på någon sån tv-serie om en detektiv som hade OCD, och det är också i Bron att då hon, Saga Norén, har Aspergers.
Ja, just det. Men det är på tal om polis och utredning och sådär, det finns ju en trope som jag tror namngavs i Spider-Man Homecoming. Kanske inte att den döptes där, men det var där den heter The Guy in the Chair. Och det är typ att det är, om varje liksom person, eller som om en superhjälte som är på fältet liksom, behöver en person som sitter framför en dator i trygghet och typ hackar, kollar upp liksom var kan du bryta dig in. Kollar upp liksom all information liksom och sådana grejer, att man behöver en. Jag tror Kevin Smith spelar ju en sån karaktär i Die Hard 4, tror jag det.
Ja.
The Warlock, tror jag heter den.
Spelar inte Philip Seymour Hoffman i Jurassic Park en sån? Eller är det Newman?
Ja.
Alltså från Seinfeld.
Ja, kanske.
Det är bara fan att det sitter
kanske.
Några sådana.
Att han ska skälla embryon i den. Jag tänker mer att det är som någon som hjälper huvudhjälten eller skurken liksom.
Ja.
Fast i trygghet framför en datorskärm som sitter och Oracle i Batman till exempel eller Jarvis i Iron Man-filmen. Att det är den här lilla, fast den är i och för sig digital, men skitsamma.
Jag är ju mest inne på komedier egentligen.
Mm.
Det finns en serietecknare och skämttecknare som heter Sam Henderson.
Mm.
Som
han gav ut en tidning som heter The Magic Whistle. Mm. Eller den kommer nog ut lite ibland fortfarande. Jag vet inte om den är nedlagd. Men det finns en bok där han har gjort som heter Humor Can Be Funny. Humor kan vara roligt.
Mm.
Och där har han en lista över saker som han då anser är always funny.
Okej, okay, okej. Okay.
Men det är då också ofta tråper från... Jag tror de flesta är tråper han hittat från film. Det här var det här, den här boken är utgiven liksom på mitten av 90-talet. Är de flesta grejerna tecknade. Och då var det inte så mycket snack om TV-tropes. Jag vet inte när den hemsidan dök upp. Men, men, så han använde inte det begreppet. Men i den här boken finns det lite olika. Han bara publicerar sådana listor på den.
Mm.
Första exemplet han har. A drunken Santa Claus is always funny. An old lady on a motorcycle is always funny. Och där kan man, jag för mig, det kommer senare, en gammal tant som typ vevar ner rutan och räcker upp mittenfingret.
Ja.
Det känns som, det har jag sett i min ställning komedi.
Det känns bekant, den elaka tanten liksom.
Eller den elaka pensionären med ungdomlig attribut.
Ja.
Alltså en gamling som åker skateboard genom en korridor. Det är också, här står det, an old lady giving the finger is always funny. Det kommer det också. Han listar ju hur många som helst.
Några favoriter.
Jag kan bara läsa upp lite. Det är nästan lättare än att försöka hitta.
Ja.
A ping pong ball or a hockey puck landing in an upright person's mouth is always funny.
det är mycket slapstick. Men slapstick är ju bland det mest tidlösa vi har. Humorvägen tror jag nästan.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
A toupee caught in a vacuum cleaner is always funny. Det använder vi oss av i videon till Panik, far och son.
Ja.
Där vi liksom försöker göra rätt mycket som en collegefilms estetik.
Ja.
Den videon. Men just den tropen finns där. A businessman playing with baby toys is always funny. A ricocheting champagne cork is always funny.
Det är ju verkligen bara slapstick.
Ja, jo, det är det.
Men det är ju, om det ska vara always funny, då kan det ju inte vara för abstrakt eller?
Nej, nej. A chimpanzee in a business suit is always funny.
Det känns som en sån här slappt vykort från Gallerix.
Jo, det var ju mycket så ap-posters.
Ja.
Sen så har han skrivit en The Greatest Teen Movie Ever Made. Det här måste ju varit innan Not Another Teen Movie.
Mm.
För den tror jag kom runt millennieskiftet.
Men tycker du den är den bästa teen movien som någonsin
Not har? Another Teen Movie?
Ja.
Nej, men han har då bara, han listar olika klischéer.
Ja.
Och så är det en lång story bara så här, där de har liksom där de bara har gått igenom olika klischéer så här. Den börjar så här, Teen dreams about making love to beautiful substitute teacher. He wakes up to find the dog humping his leg. Teens drive down street, mooning innocent pedestrians. Meanwhile, a three-dimensional animatronic billboard advertising a miniature golf court breaks in half, causing a giant golf ball to land in crack of teens ass. Ja, det här kanske inte blev klickat. Men, ja, men det fortsätter en massa sidor. Och sen hittar några andra. Här är det ju så, jag vet inte om han har, där står det till exempel, a hip-hop Abe Lincoln is always funny. Jag vet inte om han har sett det i någon film eller om det bara...
Det känns som att han bara har tagit kontrastgrejer liksom och slängt ihop.
A paperboy accidentally breaking a window is always funny.
Oh.
Ja. Nej, han har bara... Han har bara liksom maxat.
Han har tagit alla idéer han har. Men det är ju någonting med att slapstick... Alltså på riktigt... är bland det som håller bäst, tror jag. Jag tycker ju väldigt mycket om ensam hemma-filmerna, första och andra. Ja. Och där är det ju 100% slapstick-humor.
Men så är det de första av...
Det finns väl fem, tror jag.
Nej, men de första, hur många av dem tycker du är bra?
Ja, men jag har bara sett de första två. De andra handlar inte ens om... Alltså, det är helt andra skådespelare och karaktärer.
De första tror jag är Macaulay Culkin.
Ja, precis. Mm. Alla typ från den första kommer tillbaka till den andra. Mm, yeah. Så de är liksom väldigt roliga och bra. Den andra är ännu mer cartoony dock. Det finns en scen där en av skurkarna, och det här är väl lite en Tom och Jerry-klisché, en trope kanske. Han får en elchock, en av skurkarna, och då ser man hans kranium.
Det är väldigt cartoony.
Ja.
Men en trope då inom tecknad film är ju då att det man får i huvudet, det blir man som.
Aha.
Alltså så här, om Tommy, Tom och Jerry får ett piano i huvudet, då blir hans huvud piano och tänderna liksom spelar som pianotangenter.
Ja, just det. Det är också väldigt gulligt det våldet som sker i Tom och Jerry. Typ. Det är alltid liksom, om man skulle få ett så här, om man får något tungt över sig, då blir han bara platt. Och sen så liksom är han som att han återfår sin form efter en stund. Liksom att han ploppar upp
just
igen.
Det, så ja.
Han spräcker aldrig kraniet.
Nästa scen är allting som vanligt.
Ja, det nollställs liksom lite.
Men det är också en vagt rasistisk trap i de tecknade filmer är någon som där det exploderar. Någon som har en bomb. Och sen så blir han en inföding.
Det här känner jag inte.
Har du sett det?
Nej.
Det är så här riktigt gamla tecknade filmer som blir så här, att de blir svarta av explosionen av sotet liksom.
Ja, det
och sen kanske de dansar lite i bastkjol eller någonting.
Nej, jag känner igen att de blir sotade. Men,
ja, men du är lite yngre än jag. Det ansågs inte vara lika problematiskt när jag var 10 som när du var 10 kanske.
Nej, jag vet inte, men alltså, jag tror typ jag vet inte om Tom och Jerry skulle kunna hålla ganska bra fortfarande. För att, alltså jag minns det inte superbra, men med tanke på hur bra ensam hemma håller, tycker jag, så borde det ju hålla ganska bra.
Jo, men slapstick-våld är ju always funny på något sätt. Alltså, man kan ju... Vi har ju Tom och Jerry, och sen kom... Det finns en serietecknare som då heter Massimo Mattioli som dog i år, tror jag.
Mm-hmm.
Han gjorde en serie som heter Squeak the Mouse, som är då som Tom och Jerry fast ännu värre. Det är mycket, mycket råare våld. Och Peter Jackson då, mest känd nu kanske för Sagan om ringen, men han gjorde ju först Bad Taste och sen Brain Dead, som var lite splatter-komedier. Och i Brain Dead så är det en festscen som är nästan plagierad av Massimo Mattioli's Squeak the Mouse. Det är väldigt mycket scener som är tagna rakt av från den serien. Och sen kom ju då Itchy and Scratchy i Simpsons, som också är... Jag vet inte om de har läst Squeak the Mouse, men den är ju lite som Tom och Jerry fast ännu råare.
Ja, jag tänkte också det. Den är väl ganska... Ganska aggressiv liksom.
Och den frågan är ifall... Jag gissar ju att Matt Groening har läst Mattioli, eftersom Matt Groening var ju serietecknare och inte helt obildad. Men sen ska man ju säga liksom Eminems tidiga Hi My Name Is.
Mm.
Det är ju också någon slags Tom och Jerry-våldshumor i den.
Mm.
När det är så här, han så här, han säger så här, my teacher, jag tror i originalet Nosens redaktion är så, my teacher wanted to have sex with me in junior high.
Mm.
I slapped him with an eraser, stapled his nuts to a stack of paper. Alltså det är mycket sånt, ja, Tom och Jerry-aktigt våld i det.
Men det är också typ att ja, men Tom kan bli platt och få en smäll av en hammare eller någonting, så att han går i små han går som en glasruta typ. Och sen så nästa scen ser han tillbaka igen. Det är så riktigt absurt våld. Det är ja, men min favorit fälla, eller vad ska jag säga, i Ensam Hemma. Du har sett den första men inte den andra, visst?
Ja, jag har bara sett den första. Mm.
Finns det scen i den andra där de är väldigt så här, kreativa med fällorna i den första. Det är mycket olika typer av så här, snubbeltrådar, grejer på golvet, grejer som kommer ovanifrån. Det är olika typer av fällor. Mm. I den andra så typ en av de första fällorna, det är typ att Kevin klättrar upp på ett hustak och då har liksom skurkarna följt efter honom. Och då står han bara där uppe och kastar tegelstenar ner på dem. Och,
men det är första filmen, va?
Nej, det är andra filmen.
För jag minns när det kom, för det, är det inte en tegelsten i första filmen också som hamnar i ansiktet?
Strykjärn får han.
Strykjärn,
och okay. Målar färgsburken.
Det är aldrig någon tegelsten i ettan.
Tror inte det. Inte vad jag minns i alla fall. Men det är i alla fall där så träffar liksom alla fyra stenarna han kastar, träffar Marv i huvudet.
Kanske, alltså det här känns bekant.
Det är så, vara så att jag det är så det. Roligt. Det är så stendumt.
Men det finns ju vissa, nästan de tydligaste troperna tycker jag nästan kommer från tecknad film.
Mm.
För där känns som att upprepas så tydligt också. Det här någon som går ut för ett stup.
Mm.
Och så fortsätter han gå trots att stupet har tagit slut. Så han fortsätter bara gå ut i luften.
Ja.
Och så liksom trillar han inte ner.
Nej.
Och sen ser han då att han är ute, att han inte har något mark under fötterna, och då trillar
han. Ja, ett tillägg till den är ju att då kommer ibland ett, så här, ett frågetecken ovanför hans huvud.
Mm.
Så greppar han tag i frågetecknet. Och sen när han börjar falla och får panik, då förvandlas till ett utropstecken, så kan han inte kroka sig fast någonstans. Ja, jag älskar så här, Tom Jerry.
Eller det här att någon ritar med en penna. Det kan vara Tom och Jerry eller några andra då som blir jagar varandra.
Mm.
Och så är det någon som ritar en dörr. Är inte det med någon Kalanka på julafton?
Jo,
till och med?
När han
ritar en
dörr
på väggen. Och så öppnar han dörren och går in. Och sen så när Kalanka kommer efter så är det inte längre en
Nej,
dörr.
Det, ja,
då har du gått tillbaka till verkligheten. Men den har jag också sett i olika tecknade filmer.
Ja, den är superrolig.
Jag undrar vem som var först med den här gå ut för ett stup och sen upptäcka ett band.
Det känns som en, alltså det kanske inte är det, men det känns ju verkligen som en Tom och Jerry-grej.
Ja, Roadrunner också.
Ja, just det. De har väl funnits i evigheter också.
Ja, de kom ju, Disney var ju före då, de här, jag vet inte om det var Warner Brothers som gjorde dem, eller Hanna-Barbera. Tror nog det var Warner Brothers.
Ja, det känns så.
Mm. Mm, har du några andra troper? Du du har kanske förberett dig lite mer inför avsnittet och kollat upp.
Vet inte. Men jag tycker ju de överlag är... jag har överlag positivt inställd till troper. Liksom.
Mm.
Generellt. Att jag tycker det är väldigt... Det känns kul och lite busigt när man märker att en regissör har liksom lagt in någonting sådär, som man bara, ah, det där känner jag igen. Jättemycket. Det finns ju en film som heter Cabin in the Woods som är, ja men det är väl en Scream för 2010-talet,
ja,
kanske.
Det låter också som att, ja men att det är så, det, Cabin in the Woods, att redan det är en trap.
Ja, verkligen.
Alltså i titeln.
Men den är ju verkligen så, anspelar mycket på, ja men ett gäng kompisar ska ut i skogen och bo i någon skogsstuga som tillhör någon släkting typ.
Ja.
Och sen... Om man inte har sett den så... Ja, men skitsamma. Man får ta den här spoilern då. Det gör ingenting.
Mm.
det är premissen i alla fall att de är där ute och blir utsatta för någonting, men allting styrs av ett någon typ av laboratorium liksom. Mm. De är liksom instängda i någon typ av avskärmad skogsvärld lite.
Ja.
Så de utsätts för liksom alla de här klyschiga liksom, ja, med den inavlade redneck-familjen.
Mm.
Någon så här Hellraiser-liknande figur. De har alla de här klassiska skräckfilmsfigurerna, monstren dyker liksom upp i någon version i den.
Ja.
Och det är som att de blinkar åt alla, hela skräckfilmshistorien på samma gång, nästan. Och den tycker jag är otroligt välgjord, även om den består nästan av troper till 100% faktiskt. Alltså, de har ju någon grej att det är en tjej som tidigt så här, hon i öppningsscenen typ, så har hon färgat håret precis liksom, och färgat det blont. Och då visade det sig sen att
det är väl också en trop som jag läste när Alena någonting, hon färgar håret.
Ja. Eller hur? Men det är en sån grej att ja, men då är hon sen den dumma tjejen resten av filmen liksom, den korkade bruden typ som går på allting direkt typ. Men sen visade det sig att de har liksom, de här som sköter det här laboratoriet och de här experimenten, de har liksom lagt någonting i hennes hårfärg som gör henne dum. Typ. Så då skapar de klyschan den korkade blonda tjejen i en skräckfilm lite. Så de drar väldigt mycket trådarna typ så. Så den tycker jag är otroligt trevlig. Om man är intresserad av skräckfilm och skräckklyschor eller tropers, så borde man kolla in den faktiskt.
Vad kallas den tropen som är "det hade varit han hela tiden"?
Just det. Men det är det jag tycker är kul med, ja men Scream-filmerna har väl lite det väl. Fast de typ byter mördare.
Jag minns inte alla riktigt Scream-filmerna. Men det är ju en så här, när det är någon som är, man tror är hjälten. Ja. Men det hade varit han hela
just
tiden.
Just det, åh, shit.
Jag gillar också tropen. Alltså så här, skurk med storhetsvansinne som vill ta över världen.
Ja.
Som har, det,
skrattar det, maniskt.
Skrattar maniskt. Ja, det är ju en trop också att det ska blixtra och oska ute.
Ja.
Och så står och skrattar maniskt i någon slags slott.
Ja.
Jag tänker på Powerpuff Girls och Mojo Jojo, den skurken där. Han gör mycket där, står och skrattar. Och han vill ha, hans mål är också att ta över världen.
Jag älskar det målet. Men det är också så himla enkelt liksom.
Ja, visst.
Nej, men jag vet inte. Det är väl mycket mycket sådana grejer. Alltså, överlag så de får väl lite dåligt rykte så här. Nackdelen med tropes tycker jag är när man kollar på folk som ska visa att de är lite smarta och sådär.
Mm.
Om man kollar på en film med en sån här person så vill alltid de visa, och det där visste jag hela tiden. Det är den där klyschan. Ja, du behöver inte sitta och säga det rakt. Vi fattar, det är det som är så charmigt liksom. Det är så obvious lite när man ska dissekera de grejerna. Jag tycker inte man ska göra det när man ser en film liksom, för då ska den liksom bara få finnas.
Ja, men jag tycker nog alltså i 9 fall av 10, om jag bara ser en film på tv eller liksom hittar någon DVD eller någonting som jag inte har talat om, liksom en romantisk film eller vad som helst, så är det så extremt lätt att räkna ut vad som ska hända.
Ja.
Att, och det är ju inte speciellt kul tycker jag såhär när man ser någon arbetsplats och så kommer det in någon. Så börjar då kanske med en tjej eller en kille som är en känd skådis. Och sen så kommer det in på arbetsplatsen en snygg skådis som kanske också är känd. Och som är jävligt störig. Och de liksom börjar irritera sig på dem. Då vet man så, okej, de kommer att bli kära i varandra.
Ja,
de hade inte skrivit in den här dyra skådespelaren som bara får vara en störig jävel i början.
Men vilka typ yrken har man så här? Arkitekt är väl ett klyschigt yrke, tänker jag.
Är det det? Ja, det är det kanske.
Jag tror det. Under en period var också ett
mycket säkert reklamare.
Ja, reklamare och sådana personer som jobbar för något skivbolag. De är liksom inte artister, utan de jobbar med lite så här, Ja, men jag såg, jag har sett två sådana filmer senaste. En med Justin Long som jag inte kommer ihåg vad den heter, och en med Ryan Reynolds som heter Just Friends. Där båda de jobbar som typ A&R-figurer lite. Och de var liksom, de är ganska så här snygga killar. De jobbar med någonting som har med musik att göra. Mm. Men de är inte riktigt flummiga musiker på det sättet. Ja. Utan de är ändå businessmen på något vis. Paul Rudd har ju den karaktären också i This is 40. Så det, den finns ju ändå kvar någonstans i... Jag vet inte varför den är så populär riktigt. Att den är inte, det är inte så... Det är nästan ingen som drömmer om att jobba som en A&R-person väl?
Nej.
Tror du det?
Nej, det tror jag inte.
Alltså man vill väl vara kanske musiker liksom. Eller artist kanske.
Ja. Men det var... Det var någon, den här filmen Almost Famous, som handlar om en recensent.
Mm.
Det var många som... Det var, jag läste någonstans att... för den har fått väldigt bra recensioner.
Mm.
Och att det var då att recensenter gillade att se sig själva på film. Mm. Att de gillade att det handlar om dem.
Mm.
Men så kan jag tycka också när man ser serietecknare på film.
Ja.
Att jag gillar ju mer, om jag säger så här, Chasing Amy till exempel av Kevin Smith. Mm. Eller... Fan, men det finns en Povel Rammel-film som heter Hoppsan.
Ja.
Där han spelar serietecknare.
Mm.
Men att det är ett väldigt konstigt sätt han går till vägen när han tecknar serier. För att han har liksom modeller, folk som står upp, alltså så här, och är utklädda till de superhjältarna han tecknar.
Ja.
Och hänger upp pratbubblor i snören i taket. Så ritar han bara av de rutorna.
Och det är fantastiskt. Men gud, ja, nej, men det
är ganska många, det kan vi göra mer som lägger märke till eftersom jag är serietecknare, men jag har sett väldigt många filmer där huvudrollen är serietecknare.
Det finns en sån myt om att även så här, Oscarsjuryn och så, att de gillar filmer om gamla Hollywood, eller filmer om filmbranschen sådär.
Så den fick en bra recension Once Upon a Time in Hollywood. Eller var det Oscarsjuryn?
Jag vet inte, jag tror inte det har varit dags för den, men till exempel The Artist som handlar om super gamla filmbranschen. Mm. Den fick väl Oscars och grejer. Bara den jag kommer på, jag snöar detalj. Men det är en sån gammal myt om det i alla fall, även om det stämmer. Men att de älskar också att se sig själva. Jo. Eller se branschen de jobbar i.
Men det tror jag rätt mycket att folk, alltså det är så här, när Colin Nutley skildrar Sverige.
Mm.
Så svenskar gillar liksom när en utomståendes blick på oss själva.
Mm.
Alltså så jag tror man gör det, alltså så här, som jag då som serietecknare gillar hur andra... Att det är ju någon slags egocentriskt, det är det.
Ja.
Men om man kollar på Al Pitcher som skämtar om hur vi svenskar är.
Ja.
På samma sätt så är det liksom Colin Nutley eller filmen Midsommar.
Mm.
Att det är så här en yttre blick på oss själva, det gillar vi.
Verkligen.
Jag kommer ihåg serietecknaren Mats Jonsson som jag är kompis med. Han berättade om när han tecknar ofta självbiografiska serier om då liksom kanske sitt liv i skolan då i Kramfors kommun och så.
Mm.
Men sen den första scenen han fick publicerad i Galago, den handlade om när han var på klassresa till Stockholm. För då tyckte de bodde i Stockholm, Galago, redaktionen, och tyckte det var kul att läsa om den här blicken på, ja men nu är det här handlar om oss.
Ja, men de känner sig sedda.
Ja, det är kul att läsa lite om.
Ja.
Jag tycker det är kul att se filmer som utspelar sig i stand-up comedy-svängen också.
Ja.
Har du sett...
Fast man är också mycket känsligare, upplever jag, för fel och sådär.
Jo, det är man
ju. Sker.
Men det kan ju vara lite kul när man helt har missuppfattat hur det är.
Ja, men typ som i It del 2, där Bill Hader spelar stupkomiker liksom.
Han gör det också, det känns ju som, det gör ju i Jokern-filmen också, är han också stupkomiker.
Ja, men det sjukaste med den tyckte jag var liksom att...
Det är It del 2.
Ja, men det är upp en och tidig scen liksom. Då går han upp på scen.
Mm.
Han uppträder på någon typ av teater liksom, och det ser väldigt så här fint ut, och publiken verkar verkligen vara där för hans skull liksom. Så drar han ett skämt som går så där, och som faktiskt inte var särskilt, dels att det inte är så välskrivet skämt, jag kommer inte ihåg det, men det var verkligen så här riktigt slappt. Han känner väl jättemånga ståuppkomiker, han kan väl bara be någon spökskriva lite material åt honom. Men det är inte så roligt det skämtet, och sen så buar publiken honom när han kommer av sig lite också. skulle man ju aldrig göra för en teater. Alltså man betalt så här så mycket pengar, då vill man, det gör man ju inte då. Alltså nej, publik beter sig inte på det sättet i den, det sammanhanget. Det gör man kanske på undergroundklubbar liksom, i London och New York eventuellt, liksom inte ens i Sverige typ. Men det tyckte jag var riktigt irriterande liksom, att de bara, så där är ju inte folk.
Jag klarar knappt av att se I'm Dying Up Here för att det var för, lite för overkligt. Alltså så här, det är någon tjej då som har skrivit lite skämt och sen så går det inte så jättebra och så kommer hon av sig lite och så börjar hon prata mer från hjärtat. Och då går det jättebra.
Nej,
det är en väldigt större kliché.
Det gör ju aldrig det.
Nej, men det är mycket bättre då. Jag gillar Crashing mycket bättre. Och där är det någon sån scen där där han först är det en scen där han har just blivit dumpad. Hans fru har varit otrogen och sånt där. Och så går han upp på scen och säger, nu ska jag bara berätta från hjärtat om hur jag känner om det här. Och det, och han bombar då, det går jättedåligt. Det var tragiskt, det var inget kul. Det känns
bra,
mycket mer realistiskt.
Bra. Men det är ju för att den, det känns ju som att det är för att den är skriven av en ståuppkomiker liksom.
Jo, det är det.
För I'm Dying Up Here är väl inte det, det är Jim Carrey va, som har producerat och...
Jag vet inte vem som skrivit det. Men de har ju säkert, alltså, de har ju säkert rådfrågat ståuppkomiker och sådär. Men de har ändå, ja, men det var liksom för tydlig kliché, för tydlig tråk, det där att när någon kommer av sig och börjar prata från hjärtat.
Nej,
det
jättebra. Hatar jag den grejen.
Men jag älskar i Crashing också när det är så här, han har just träffat någon ny tjej. Huvudrollen då, Pete Holmes. Och så säger han ett skämt till henne. De sitter på ett café. Och så säger hon, det där var roligt. Och så, ja, men tycker du det är stage funny? Är det någonting jag ska testa på scenen? Så här, ja, men gör det. Och så testar han det på scenen. Och då går det helt okej. Det är så bra att det är liksom, för man,
pitch perfect.
För man tänker så att kommer de nu köra att det går skitdåligt eller skitbra, men att det går sådär.
Det, alltså, jag tycker ju typ Crashing är en av de bästa, alltså säsong 3 är en av de bästa tv-säsongerna jag har sett. Jag tycker den är så otroligt bra, välskriven och sjukt mänsklig. Tycker jättemycket om karaktären som, eller skådespelaren som spelar hans flickvän den större delen av den säsongen. Hon är så, alltså typ när de har fyllebråk och sådär. Det är så jävla mycket, alltså jag gett ganska mycket på hennes sida, eller fattar henne ganska mycket i det läget liksom. För att hon känns inte som en, så här, en den jobbiga tjejen som har som krökat för mycket bara, utan jag tycker ändå hon är så här, hon är i en ny miljö. Hon är bara bland hans kompisar. Och hon är lite nervös eller någonting, och hon har druckit lite för mycket. Och de börjar bråka om någon skitgrej liksom. Men alltså den konflikten är så jävla välspelad och välskriven, så att
ja, men där otroligt. I den tv-scenen är det väldigt ganska oförutsägbar. Ganska i alla fall. Det finns säkert en del tråpa och klichéer.
Man borde ju försöka gå in för att göra en serie eller en film så proppfull med klischer som det bara går.
Ja, men du har ju Cabin in the Woods, eller vad det heter?
Jo, i och för sig.
Och även om man säger så här, Not Another Teen Movie eller något sånt. Förstår du, det är mer parodi.
Ja, det är kanske där man hamnar då.
Men om man säger Scream har väl också gjort det i viss mån. Vi nämnde ju ändå att många filmer där de kör på det.
Ja, i och för sig.
Jag tycker nästan det hade varit mer intressant att se en helt tråpfri film.
Åh gud, det hade ju varit olidligt tror jag.
Tror du det? Ja. Frågan är om det går att göra.
Ja.
För men det var ju så, i den liksom Alena-grejen, då var det så otroligt många. Det var liksom så här, de listade kanske 30 tråper eller någonting som var med i den filmen.
Ja. Men alltså det är kul att de vi har nämnt, alltså som sprängfulla med tråper, att de ändå är ganska bra filmer. Alltså... Ja. Alternativ är ganska rolig liksom. Alltså, och Scream tycker jag mycket om och så här. Alltså, det är inte, man tänker att det ska vara en dålig grej.
Nej, det behöver inte.
Men det är ju typ, jag tror det är ju fler tråper och klyschor, inte klyschor, men fler tråper desto bättre.
Ja, det är jag inte helt, alltså jag tror behöver, jag är inte helt hundra på. Du är nog mer förtjust i den vad jag är.
Ja, alltså, kanske.
Du verkar inte ha liksom lika mycket problem med så här förutsägbarhet.
Nej,
film.
Nej.
Det har jag med problem med. Jag såg till exempel så här Jerry Maguire, den filmen nyligen, och den har ju fått väldigt högt betyg och väldigt uppskattad, men jag tyckte den var så otroligt förutsägbar så att jag hade svårt att uppskatta den. Men det var ju intressant där, för att när de kom till liksom den här repliken You had me at hello. Då, jag hade hört att den kom från Jerry Maguire, men Andrea, min flickvän, hon sa den, hon trodde så här, de gör en anspelning på att hon säger så här, en anspelning på en gammal kliché.
Just det, gud, alltså den har blivit en kliché.
Ja, det har blivit själv.
Men det där är, jag tycker det är så svårt när man kollar på en film och den andra man kollar på kan ana lite var det är på väg. Och man själv kanske kan också det.
Ja.
Men att den andra säger högt, åh nej, nu kommer det hända. Jag blir så himla irriterad på det.
Mm.
Även om jag själv också vet det. Det är liksom som att man fuckar med rytmen lite i filmen på något sätt.
Mm.
När man gissar högt vad som ska hända sen, typ.
Jo. Men det blev ju också lite att man sa... Ja, men jag tycker filmen är dålig då när den är så uppenbart. Men men ja, jo, man pajar ju det. Men det är ju som om man är på en jättetråkig fest.
Mm.
Alla vet att det är tråkigt. Man behöver inte heller säga då. Fan, vad
tråkigt. Vad tråkigt vi har det, va? Ja, vad trist.
Man kan säga det. Kanske, ja, man kan ju säga det när man går hem, kanske.
Ja.
Men jag kommer ihåg att jag brukade kolla på liksom... Batman och sånt där när jag var liten med mina kompisar Järup. Och då var det liksom en kille som var väldigt stort Batman-fan. Han tyckte inte heller vad man skulle, för att vi var ju så här barn, och när någonting var lite B eller billigt så var det så här, men hur visste han att de skulle in där? Han var så här, men klaga, du ska inte alltid hålla på och klaga på filmerna. Man vill bara så här, man bara häng med nu på
men jag är nog lite mer honom då, tror jag. Men för att jag har sett en bunt av Netflix julfilmer de senaste veckorna. Och de är ju, alltså där är det jobbigt att se. För att det är så, där de är ju sprängfulla med klischéer. Klassiska upplägget att det är ofta en kvinnlig huvudkaraktär som har ett någon typ av ganska högt uppsatt jobb, kanske något inom media eller på något företag eller någonting, och så behöver hon av någon anledning åka till någon liten by och jobba hårt eller lära känna lokalbefolkningen, liksom, du vet, lära sig bli ödmjukhet liksom, och sen komma ut som en annan person i slutet lite. Och alltså typ alla jag har sett följer nästan den formen. Det är så jävla vanligt. Det är sådana, vad heter det, Martin Sonneby sa att det var rätt vanligt bland sådana Hallmark-filmer typ också, julfilmer. Och det är exakt den formen Netflix har plockat upp nu när de gör sina egna typ.
De ska bli folkliga.
Ja.
Det finns ju en trop som också är en oväntad vänskap.
Ja.
Och det läste jag om, och sen sa att det kom en film som hette En oväntad vänskap.
om en svart person och en handikappad person. Det var det som var den oväntade vänskapen.
Men när jag var yngre, när jag var liten då, kanske så här, ung tonåring, och inte var lika van vid Hollywood-klischéer och sånt där. Då kom jag ihåg att jag hörde en film som heter The Best of Times. Jag tror det är med Robin Williams. Som spelar någon slags amerikansk fotbollsspelare. Och då kom jag ihåg att de liksom i slutet så var det så här att de låg under liksom i matchen. Och sen så är det så här, kommer han göra liksom en touchdown i sista sekunden så att de vinner matchen eller inte. Och då var det så här liksom att det var så långsamt berättat. Det var liksom den här räknaren, tiden var så här, 3-2, bollen flyger genom luften. Och jag kände så här, alltså det är så dåligt det här. Om han nu fångar bollen så är det B. Och de drar ut på det så länge så han tänker så här. Jag satt och snackade med min kompis här. Men de kan ju inte avsluta filmen med att han fångar bollen och vinner matchen i sista sekunden. Trots att de var i underläge.
Ja.
Jag tänkte så här, nej, det måste ju nu sluta med att de förlorar.
Ja.
Och sen tänkte jag, men till och med det nu är ju en rätt tråkig... Nu har man räknat ut det, att de kommer förlora.
Ja.
Att det är så här, det är ju inte ens kul. Det, man blir inte ens överraskad av det.
Nej.
Och, men sen slutade det med att han fångade bollen och gjorde en touchdown i sista sekunden.
Oh. Alltså,
man bara tänkte, vad fan är det för piss?
Är det bara första Rocky-filmen som har brutit mot den? Sportfilmsklischén. Att underdogen mot alla odds man tänker att han ska vinna och så gör han inte det. Mm. Jag vet inte om jag har sett det någon tid annan film efter.
Nej, men jag har sett, vad heter den med Kevin Arnold? En härlig tid på svenska. Vet du vilken film det är?
Nej, det lät roligt.
Kevin Arnold heter karaktären. Jag tror Fred Savage heter skådisen. Den kan heta typ Happy Days eller liknande.
Mm.
The Wonder Years tror jag heter på engelska. Men där kommer jag ihåg, det såg jag när jag var liten. Då var det en sån här liksom, att han i sista sekunden skulle kasta en basketboll.
Mm.
Och försöka, och sen så ser man basketbollen flyga i luften. Och så går den inte i ringen.
Ja.
Och då, när jag var liten, då tyckte jag det var genialiskt.
Ja, ja, ja. Ja, det är inte så dumt alltså.
Nej.
Det är inte så vanligt.
Alltså, nej, det är inte.
Om man såg en trailer för en film som handlar om ett underdog-lag som ska upp mot mästarna. Tänker man, ja det är klart de kommer vinna i slutet.
Ja.
Fast efter mycket tumult liksom. Men om de ändå förlorar, alltså det tycker jag är lite coolt.
Ja,
det är ändå fortfarande ganska vågat som drag.
Jo, det är det. Det är väldigt sällan en film slutar olyckligt till exempel.
Nej.
Och det
tycker jag inte Rocky första gjorde heller.
Nej.
Det var, man kände ändå att det var typ hans kamp som var det viktiga. Mm. Som man fick ändå så här, du har ändå kämpat liksom. Det var jävligt nära. Typ.
Mm. Men det var ganska mycket därför när jag såg kanske Happiness för första gången, att jag älskade den. Att den fanns liksom ingen värme eller något sånt. Det var ingen så här, att det gick inte bra för
nej.
Dem. Det var bara mörkt.
Alltså så här,
svart, nattsvart
humor. Åh, gud. Ja, shit.
Du kanske ska börja runda av det här avsnittet av Arkivsamtal.
Mm.
Och med runda av så menar jag avslut då.
Ja, som du lite skämtsamt gillar att kalla det.
Jag heter Simon Järnfors.
Jag heter Jonas Strandberg.
Fullbordat samtal.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.